Där hörde ni signaturen till I Linneas marker. Och efter att ha varit på utflykt till Uruguay så har Dag Fredriksson kommit hem till det kalla Sverige igen. Hej och välkommen, Dag.
Tack så mycket. Det är trevligt att vara tillbaka ändå, även om Sydamerika lockar alltid.
Jag förstår det. Du säger det i någon av inslagen här som ni ska få höra om en stund, att Uruguay är ju inte så känt för många svenskar. Och jag själv, när du berättade Uruguay, då fick man ju leta i minnet. Vad vet jag om Uruguay? Fotboll, givetvis.
Precis.
Som många andra.
Alltså, många tänker, det är ganska lätt att blanda ihop det med Paraguay eftersom de är så lika. Det är ju ord som kommer från Guarani-språket, bägge två. Så att det är ju de här ursprungsfolken som finns då. Ja, indianerna, som man lite slavigt kallar dem för.
Ja, precis.
Men det är ju ett ganska litet land som bara är kanske ungefär en tredjedel så stort som Sverige. Men det är ju, kan man säga, nästan inklämt mellan Argentina och Brasilien, som är två gigantiska länder. Bägge två. Men det är en lite speciell historia varför det bildades. Men det var lite för att liksom dela på det portugisiska och spanska riket, kan man väl säga, på 1800-talet. Så det var ganska länge sedan. Sen så tänker man kanske också, det låter väldigt exotiskt, det måste ju vara tropiskt och regnskog överallt och sådär. Men nej, inte riktigt faktiskt, utan det ligger lite längre söderut. Så det är ju på andra sidan ekvatorn. Så att man kallar det för subtropiskt, subumedo, alltså fuktigt då.
Fuktigt, ja.
Och det är ju ganska fuktigt, för att det regnar mellan 1000 och 1200 millimeter per år. Och det kan man jämföra med ungefär hälften i Falköping. Så det är rätt stor skillnad. Sen är det ju så stor avdunstning då, givetvis, eftersom det är mycket varmare. För det är ändå typ som i södra Spanien eller Nordafrika. Så det är ganska
likvärdigt.
Ganska likvärdigt rent, förutom regnet då, det regnar ju mycket mer då. Men annars är det likvärdigt i temperaturmässigt.
Men då tänker jag, i och med att de här varma, riktigt varma dagarna, och så har du hög luftfuktighet, och det blir klabbigt, va?
Det kan bli ganska svettigt, det kan det, men det finns en liten fördel i att det blåser ganska mycket, så att man blir ändå inte så jätteblöt. Det är inte så att det bara står att luften står stilla, utan det rör sig mycket, och det handlar ju mycket om att det är ett öppet landskap och det är platt. Det är väldigt platt. Alltså, det kanske finns kullar, men det högsta berget är 579 meter, så att det är ju mer Danmarks stil, höll jag på att säga. Det är ganska lågt, om man säger så. Så att, och det som man kallar för berg, det är väl kanske det som vi kallar för berg här i Falköpingstrakten, platåberg. De är inte så höga, men det är ändå våra berg.
Så du menar att det skiljer sig inte så mycket, alltså, i höjd mot här heller då?
Nej, egentligen inte. Det kan man inte säga. Sen är det är ju väldigt bra odlingsförhållande, vilket är också här i och för sig. Så att man odlar mycket.
Vad odlar man? Ja,
man odlar, man har vin ganska mycket. Man har ju förstås mycket grönsaker, man har ris. Sen är det ju, den stora grejen är ju det som man kanske tänker på för Argentinas del, det är ju kött. Det är ju väldigt, väldigt stora gräsmarker där det är nästan lite ensamt, kan man säga. Man brukar inte se så många kossor, utan relativt få. Det är långt mellan dem. Och det är ju också det att det är ganska stora jordägare, så att man ser inte så mycket bostäder heller ute på, som det är här omkring i Sverige och så. Så att det skiljer sig en del. Sen är ju nästan huvuddelen av befolkningen är ju koncentrerad till huvudstaden Montevideo. För där bor ju 1,5 till 2 miljoner och hela befolkningen är 3,4 ungefär.
Oj då.
Så det är väldigt koncentrerat. Så det är lite som Paris, höll på att säga. Alla vägar bär till Montevideo, kan man säga. Det är så det ser ut.
Mm. Men när ni var där nu då, bodde ni in i Montevideo då? Eller vart var?
Vi bodde in i Montevideo den största delen av tiden, kan man säga. Bara i princip ett kvarter ifrån Rio de la Plata då, som vi kommer att prata lite om senare. Vilket ju är en väldigt bred flod. Men det är ju lite som havet, eftersom det är uppblandat vatten, så det är ju fint att bada där och så. Men sen så bodde vi även på lite platser utanför. Vi åkte österut mot Brasilien till, där det finns lite pittoreska fiskebyar och sådär, och lite mer turism och sådär. Det finns även en stad som heter Punta del Este, alltså den östliga kapet eller så. Som ju är för lite mer, vad ska man säga, välbärgade turister. Så det kommer ju ganska många både från Argentina, USA och övriga delar av Sydamerika. Men dit brukar vi inte åka så mycket. Vi känner oss kanske inte riktigt hemma där. Men i en fiskeby, då känner man sig mer hemma. Det är trevligt och väldigt god mat och sådär.
Vi ska ju också få höra fågelljud här. Och du ska prata om fåglar lite grann, Dag, i de här inslagen här sen. Och jag blev lite överraskad här, för du hade med en sån härlig bok också, med väldigt mycket olika häftiga fågelarter och så vidare. Det här med fåglar då, vad är det, ett intresse?
Jo, men det är det ju absolut. Och jag har ju varit ganska många gånger i Uruguay då, eftersom jag har kopplingar, familjekopplingar till landet. Min fru är från Uruguay, så därför har vi åkt dit ett antal gånger, och vi tittar ju gärna på fåglar ute i markerna, och det är inte så jättesvårt att komma dit, fast det är klart, man måste ju hyra en bil och sådär för att komma till rätt ställen. Sen är det ju ganska nytt det här med naturreservat och nationalpark och sådär. Det fanns inga för en 15 år sedan, men man har tagit sig på den fronten, så man har bildat både nationalpark och naturreservat. Och det är ett naturreservat som finns, som är en liten skog med väldigt speciella träd. Där var det tufft för han som var naturreservatsvakt där. Han fick till och med sy sina egna kläder, så att det var hårda bud. Man fick ju liksom ta allt ifrån grunden där.
Det låter riktigt påvärt.
Ja.
Ja. Du, Uruguay är, som du sa här också, det här med att man då har kanske tittat på andra länder och lärt lite det här med nationalparker och så vidare. Vilket är spännande ju. Men vad skulle du säga är utmärkande för just Uruguay vad det gäller, ja, fågellivet får vi kanske höra om en stund, men vad gäller det rent geologiska och så, hur ser det ut?
Ja, alltså egentligen så är det, som jag nämnde då, så är det ganska platt, och det är gräsmarker framförallt, eller buskmarker. Det finns massa olika buskarter, men däremot så finns det inte så mycket skog. Den mesta skogen som finns, det kanske är planterade eukalyptus eller tallmiljöer, finns det också en hel del. Sen finns det väldigt stora ytor med sanddyner längs kusten, så att stränderna är ju inte så tråkiga, om man säger så. De är väldigt fina faktiskt, med jättebreda
vita
sandstränder, vit sand så. Sen finns det ju ganska mycket vatten. Det finns sjöar och det finns liksom saltlaguner sjöar som ibland har öppet mot havet, så att det kommer liksom in saltvatten. ett ställe som till exempel Flamingo trivs väldigt bra på, eftersom det blir en jättebra miljö för dem att hitta kräftdjur och sådär.
Mm.
Det är ju därför de är röda då, för att de käkar kräftor och så. Det kanske man inte tänker så mycket på, men eller rosa är de, ja. Flamingor då.
Ja.
Sen ju längre norrut man kommer i landet, desto torrare och mer tropiskt kan man väl säga att det blir. Så att det skiljer sig en hel del från mellan söder och norr.
Mm.
Ja, nej, men det är väl en försök till att beskriva det. Och sen, det är ju mer skog längs floderna. Det finns ganska mycket floder också.
Mm.
I en del fall så är de, som i Sverige, utnyttjade rent vattenkraftsmässigt. Man var ganska tidigt med det, redan på 50-talet tror jag, så byggde man ut och fick väldigt mycket energi. Så att det är ju, jag tror det är ungefär, för mig, 95% som man räknar som är uthållig energi.
Oj.
Framställning, så att, ja, det är väldigt mycket.
Det är det.
Nu hörde jag i och för sig att man skulle leta efter olja också, så att ja, det finns ju de tendenserna också då.
Mm.
Men det är ju jättebra, så att det är ju framförallt vattenkraft, men även vind, och jag menar potentialen för solenergi, den är ju gigantiskt. Där skulle man ju lätt, tror jag, kunna täcka hela landets, resten av landets behov, det tror jag verkligen.
Det är något för dem att titta på framöver då, kanske.
Mm, mm.
När man såg det. Då ska vi göra så här nu, Dag, att vi lyssnar på ett inslag som du har gjort när du var där.
Absolut, det kan vi göra. Det är från en stad som heter Carmelo, som ligger på västkusten vid floden Rio de la Plata också, men ganska nära en annan flod som heter just Uruguay. Det här är Dag Fredriksson som för Radio Falköpings räkning faktiskt rapporterar från det lilla landet Uruguay. Och jag befinner mig just nu vid Rio de la Platas strand. På andra sidan floden så kan man se Argentina. Och här är faktiskt världens bredaste flod. Som Rio de la Plata, Silverfloden, är inte så bred. Vilket betyder att den bara är några mil bred. Det är ju ganska mycket det också. Vattnet är ganska brunt. Det är vatten som kommer norrifrån. Det här är ju alltså på västkusten, kan man säga, av Uruguay. Vattnet kommer norrifrån och det kommer via floden Uruguay, som kommer ifrån tropiska områden. Men Uruguay ligger inte i tropikerna, utan det ligger mer, kan man säga, på samma distans från Sverige eller från ekvatorn som norra Afrika. Uruguay är inte ett särskilt känt land i Sverige, men det kanske är känt för några saker. Det är säkert känt för att det finns fotbollsstjärnor, och de är ganska duktiga på fotboll överhuvudtaget här. Ofta med i VM och deltar alltid i sydamerikanska kuppen och brukar hamna ganska högt upp. Kända fotbollsspelare är Suarez och Forlan och Cavani till exempel, som har levererat mycket mål även i engelsk och europeisk fotboll överhuvudtaget. Något som man inte vet om Uruguay säkert, det är ju att faktiskt var så att den kända evolutionsforskaren Charles Darwin, han var här när han åkte med sin resa med The Beagle 1832 till 1835. Och då så fick han upp intresset under den här resan för just evolutionsteorin, hur allt hänger ihop, hur kan nya arter bildas, varifrån kommer arterna och så vidare, hur är de släkt med varandra. Egentligen så var han mest från början intresserad av geologin, så det var egentligen det han tittade mycket på, men det ledde också till att han hittade mycket fossiler och därigenom kunde förstå att till exempel här i Sydamerika hade funnits gigantiska sengångare och andra djur som idag inte finns kvar. Och han åkte också till, ska inte säga det närliggande, men åtminstone på samma kontinent, Galapagos, där han ju bland annat träffade på Galapagos sköldpaddor och Darwin finkar som de benämndes senare. Här i Uruguay så finns det ett väldigt intressant fågelliv, och det som man hör i bakgrunden här, det är framförallt en fågel som heter munkparakit, som är ganska vanlig här. Att den heter munkparakit är ju för att den har liksom en hetta, kan man säga, en grå hetta i en annars grön kropp i princip. Och det är väl en av de få fåglar som faktiskt har gynnats av de stora eukalyptusodlingarna som man numera har även i Uruguay. Eukalyptus är ju, som ni säkert vet, ett träslag ifrån Australien, men som används väldigt ofta eftersom det växer fort och ger mycket virke. Problemet med att det växer fort är ju att man kan kanske inte använda det särskilt mycket för konstruktion eller annat, utan det har hittills handlat väldigt mycket om pappersmassa eller om förbränning. Ett problem är ju att man då beskogar områden som tidigare inte varit beskogade, som kanske varit en naturlig savann eller gräsmark. Och därigenom så förstörs ju en hel del av den typen av ekosystem. Det är också så att eukalyptusen, som vår björk till exempel, dricker väldigt mycket vatten. Vilket har gjort att på vissa ställen så har brunnar sinat och så. Andra fåglar som man kan höra här, som jag ska försöka få inspelning av också, det är ju till exempel ornedo, en fågel som man kan, på svenska heter ugnefågel. Och varför ugnefågel? Jo, det handlar om att boet ser ut lite som en murad ugn, konstigt nog. Boet görs, muras då av fågeln på stolpar. Eller ja, det kan vara på lyktstolpar eller det kan vara på staket, överallt där det finns ett bra ställe. I träd också förstås. Och den finns ofta i städer och ganska nära människor. Och en fin fågel, ganska liten, kanske stor som en koltrast ungefär, något sånt där. Och sen finns det ju då en väldigt spännande fågel som man hör i sina häftiga läten, som heter Benteveo. Jag fick googla mig fram och förstå att den hette tamarindfågel på svenska. Jag vet inte riktigt varför, men det är alltså en släkting till våra flugsnappare. Fast ganska stor. som en duva ungefär. Gul på buken och gråbrun på övergumpen med ett svart streck genom ögat och vit haklapp. Ganska lätt att känna igen. Klockan är ungefär 7 på morgonen och väntar lite på kommande regn och väder, och det ser ju inte så bra ut över Rio de la Plata. Det kommer säkert någonting så småningom, troligen inte närmsta timme men ganska snart. Det är, igår var det väldigt varmt, ungefär 30 grader, och nu är det drygt 20, så att det är mer hyfsad temperatur. Uruguay är annars ett land som lever väldigt mycket på jordbruksgrödor och kött. Det finns otroligt mycket kor här, och stora delar av landet är egentligen pampas, grässlätter, som i Argentina. Och det är ju den främsta exportvaran, kött, och finns en hel vinodling och sånt också. De flesta jordbruk är väldigt stora i området. Det är så kallade latifundier eller haciender, som är ju tusentals hektar stora i allmänhet. Så att när man åker på landsbygden så blir man lite förvånad. Det är inte som i Sverige direkt, att det finns folk överallt och hus och sådär, utan man kan åka väldigt långt utan och knappt se ett hus överhuvudtaget. Och det är inte säkert man ser några kor heller. Det kan vara väldigt långt mellan dem också. Så det är, i allmänhet så är det ganska extensivt bete som sker. Anledningen till att det är så gigantiska jordbruk, det har ju mycket med kolonialismen att göra. När man koloniserade landet så tog man för sig ganska stora bitar när man ville odla. Och det fanns ju så att säga ursprungsbefolkning här också. Bland annat grupper som heter Charrua och Chana. Men idag så finns det inga kvar av dem. Förutom att det då förstås finns i blodet. Rent genetiskt så finns ju, jag tror det är 8% ungefär som av alla i Uruguay som beräknas ha gener ifrån ursprungsfolk i området. Annars är ungefär 55% av befolkningen spanskättlingar och drygt 20% italienska ättlingar. Sen så finns det folk från alla länder. Det finns svenska, det finns danska, det finns tyska. Det finns en ort som heter Nueva Helvetia, alltså Nya Schweiz, där man förstås är duktig på att tillverka ost. Så att det är ett land som är väldigt, har en väldigt blandad befolkning. Och som sagt, ett av de minsta länderna i Sydamerika med ungefär 3,4 miljoner invånare. Här finns väldigt söta små duvor som heter Paloma Torcaza, vilket ju till namnet liknar ganska mycket turkduva, och man kan väl säga att det är
en art som liknar tokduvan, fast den är bra mycket mindre. Lite större än en sparv kanske, bara. Här hör man ett antal olika fåglar. Man hör till exempel en mirlo som ser ut som en koltrast. Och man hör en chingolo som är en grässparv. Liten vacker sparv. Sjunger fint också. Och man hör även bentivio. Bentivio betyder förresten kom, jag ser dig. Direkt översatt kan man säga. Men man säger också bichofeo, vilket betyder ett fult litet kryp. Ser fler spännande fåglar här. Vi har till exempel bigua, som är skarven som finns här. Och jag ser en väldigt långnäbbad och stor trädkrypare som har en böjd näbb, nästan som en stor spovsnäbb faktiskt. Jag tror att denna heter nog bara större trädkrypare helt enkelt, om man översätter till svenska. Nu står vi i en liten våtmark precis, så här kan man se de frivandrande ponnis och hästar som finns precis i närheten. De verkar veta hur man håller sig till sin egen plats så att säga. Det går en väg precis bredvid, inte särskilt trafikerad, men ändå, det fungerar på något sätt. Det behövs ingen stängsel här helt enkelt. Våtmarker finns det otroligt mycket egentligen i Uruguay, och väldigt mycket av fågellivet är knutet till de här våtmarkerna. Så att det är ett häftigt område. Det finns en annan väldigt vacker fågel här som är stor som en stav ungefär. Som heter Cardenal. Och det kan man förstå för att den har ett huvud som är helt rött. Och kroppen i övrigt är vit och grå. Så att det är en väldigt vacker fågel. Inte heller så ovanlig här. Den finns på många ställen. Den stad som vi är i heter Carmelo. Ganska liten stad. Som ju faktiskt är ungefär lika stor som Falköping. Cirka 20 000 invånare i staden. Alla gator är spikraka, så att det är ganska lätt att hitta, får man säga. Absolut.
Mm. Där fick vi följa med, Dag. Och lyssna till när du berättade lite mer om omgivningen också och om Uruguay.
Absolut, jag försökte gå in lite mest på fågellivet då, eftersom det är det som är ganska påtagligt när man är där. Det finns ju andra djur man kan se också. Man kan ju se, vad heter det, till exempel sån här kapybara då.
Som, vad är det för?
Det är alltså en väldigt stor gnagare.
Mm-hmm.
Alltså en gnagare är ju till exempel möss och råttor och liksom sockar och sånt där då, va? Men det här är en gnagare som väger 50-60 kilo. Så den är väldigt, väldigt stor. Så det är ju mer nästan som ett vildsvin egentligen. De är riktigt stora de där. Och de lever också i våtmarker som de flesta djur kanske gör i Uruguay, eftersom det finns så pass mycket våtmarker som det gör.
Är det ett mångtal av de här djuren eller?
Alltså det är väl kanske vissa ställen som de finns framförallt. Sen är det klart att som på alla ställen så har ju människan velat ha kött, även vilt kött, så att då har de ju gått åt. Mm. Så att de är kanske inte så vanliga längre, i och med att större delen av landet är ändå uppodlat, och även om det inte är några täta befolkningspopulationer på ute på landsbygden, så är det ändå uppodlat någon gång och liksom nyttjat av människan på något sätt.
Det här är ju då programmet som ni lyssnar på nu. Det heter ju I Linnés marker. Nu är vi inte i Linnés marker i det här programmet, utan vi har gett oss utanför det här. Men det är nog så intressant ändå. Och du pratade om fåglar förut, Dag. Att det var en mångfald av fåglar i Uruguay. Och det kan man höra i de inslagen också, att det är väldigt mycket fågelljud överhuvudtaget. Och en av de här fåglarna, och du, återigen så visar du den här boken med alla de här fina fåglarna i, och då fanns det vattenrall, heter den så?
Ja, just det, den som jag nämner där, som har fyra stycken ungar, det heter till och med gråhalsad vattenrall.
Okay.
Och det är ju en våtmarksfågel som har väldigt breda, långa tår för att den ska kunna gå där det är blött. Som en älg, höll jag på att säga, att den ska kunna liksom spärra ut sina tår eller sina, för att kunna gå då på ett enklare sätt där det är blött. Mm. Och den som jag träffade på där, den var ju väldigt orädd och kom ganska nära och till och med hoppade upp på verandan som jag satt på. Så att det var inga problem, den var inte alls rädd av sig.
Mm.
Jag tänkte att jag skulle kunna nämna någonting lite om fågellivet i allmänhet.
Mm.
Det är ju ett litet land, som sagt, som bara är ungefär en tredjedel så stort som Sverige. Och i Sverige så finns det kanske ungefär 250 häckande arter eller något sånt där, alltså som har bon och föder upp unga så här. Men i Uruguay så finns det ju kanske 450. Så det är väldigt många olika arter. Och det är en väldig blandning. Ja, egentligen både tropiska arter, men också arter som kommer långt söderifrån. Från Antarktis, kalla strömmar från Antarktis. Så det finns ju till exempel fyra arter av pingviner i Uruguay.
Det känns
ju lite märkligt,
kan
jag mycket väl tänka mig. Men det finns också andra arter, det finns ju till exempel tukaner som man kanske mer med de här väldigt stora näbbarna tänker man ju mer på rent tropiska regnskogar och sånt där. Papegojor finns ett antal olika arter, 4-5 stycken tror jag, något sånt där. En som är väldigt vanlig då, som vi kan lyssna lite på också lite senare kanske, den kommer upp här.
Mm.
Men sen har vi ju, vad heter det, strutsar, den sydamerikanska strutsen.
Just det, precis. Ja.
Som finns, och det är ju en vinglös fågel som så att säga springer ute på steppen i flockar då. Och det som är lite speciellt med den, det är att det är hannen som ruvar äggen. Men hannen har ett harem, så han har ganska många honor. Så att man blandar liksom äggen där på samma ställe. Och så
får han sitta där
och ruva och liksom försvara det med näbbar och klor, verkligen. Så att det är en ganska häftig grej. De kan man ju se springande ibland, men för det mesta kommer man inte så nära dem, utan man ser dem på ganska långt håll. Så.
Mm.
Ja, det finns många andra arter. Vi har ju hägrar här till exempel, och det är ju framförallt gråhäger som finns här, men det finns också silkeshäger och grätthäger så, som kan komma ibland i Sverige. Men där i Uruguay så finns det 11 arter, så det är ganska många olika. Det finns flera arter storkar, det finns ibisar. Det finns en svan som heter svarthalsad svan, som är unik, som bara finns precis i ett område där. där den inte är så ovanlig egentligen, men endemisk, som man säger då, att den finns bara på den platsen. Okay. I princip. Mm. Det finns falkar, rovfåglar finns det väldigt fina, till exempel en som heter Karakara, som har en väldigt tjock grov näbb, nästan lite gamlik egentligen. Mm. Finns gamar också. Mm. Så att det är ett väldigt rikt fågelliv överhuvudtaget, och en del fåglar är ju klart vanligare, man ser oftare, och man kan även se i städer. Det finns en fågel som heter ugnfågel, ornero på spanska. Och det heter den för att dess bo ser ut lite som en murad ugn. Mm-hmm. Och den är extra häftig, för den har flera olika rum. Den har liksom ett rum där den för upp ungarna, och ett rum som man har som toalett, och ett kök. Så att det är liksom väldigt häftig blandning det där. Och det kan nyttjas av många andra fågelarter. Precis som om man tänker hackspetta här. De hackar upp hål, men så används de ju kanske av duvor eller en mängd andra fåglar som behöver ett hål för att häcka, ugglor, andra. Mm. Så att det finns många roliga fåglar. Det finns också en hel del gökarter.
Mm. Hur många har vi i Sverige?
Gök har vi bara en.
Det finns bara en? Det
finns bara en gök. Och där finns det kanske 10-15, tror jag, något sånt där. Så det är stor skillnad. Och sen, ja, men det finns en hel del. Det finns även kolibrier. Åtta arter av kolibrier som vi kommer att få, inte lyssna på, men åtminstone höra en liten berättelse om senare.
Sen är jag lite intresserad av den här glanssmaragden också.
Precis.
Som ni också får höra om en liten stund om.
Absolut, det är den som är en kolibriart.
Det är det, ja.
Fast den heter inte kolibri, utan det var ju så att i Sverige så fick man för sig, vilket var ett ganska stort arbete, att man skulle sätta svenska namn på alla arter av fåglar.
Vilket jobb.
I världen.
Vilket jobb alltså.
Och då så fick denna namnet glanssmaragd, vilket ju passar väldigt bra för en grön, nästan metallik, lysande fågel.
En av de häftigaste man ser i den här boken du har med dig. Väldigt vacker fågel. Ska vi lyssna på det här inslaget då?
Det kan vi göra, absolut. Det gör vi.
Det är en vattenrall som är här nu. Vi är i La Pedrera, som ligger i Rocha i östra Uruguay. Inte så långt från stranden, några hundra meter. Det var en Gachineta Grande, en stor vattenrall, väldigt vacker fågel, grå hals, större än en svensk vattenrall, med en svart skärt som ofta står rakt upp, så att den ska synas på. Fyra stycken ungar följde med, fast de var väldigt rädda. Vågade inte riktigt komma ut i gräset som mamma gjorde när hon skulle hämta mat till ungarna. Strax därefter så kom en kolibri. Det finns en del kolibri här. Det var en som har en väldigt vacker röd näbb. Det är ju väldigt momentant man ser en kolibri, för att de är så oerhört snabba. Så det var bara precis när den var framme och skulle ta lite nektar från en hortensia som växer här strax utanför. Sen har vi de här vanliga fåglarna i Uruguay. Vi har Benteveo. Vi har
Ornero. Och vi har Chingolo. Kanske är de vanligaste fåglarna man ser egentligen. Nu ser jag kolibrin som precis utanför här håller på och suger nektar ifrån en kaprifolart. Väldigt lik vår svenska kaprifol. Men den är otroligt snabb. Den rör sig vansinnigt snabbt och har ju flera hundra vingslag per sekund, så att det är helt extremt. På svenska heter kolibrin glanssmaragd, och det kan man verkligen förstå varför. Den är ju grön, metallic, skimrande och lite brunaktig, men framförallt så märker man ju den långa röda näbben som används förstås för att komma så långt ner som möjligt i blommorna och suga nektar.
Ja, där var du iväg där igen, höll jag på att säga, eller att du var på en annan plats och berättade lite grann om de här, en del av de fåglarna som du pratade om där. Jag tycker när man hör ljudet på de här, som de är också väldigt vackra, men ljuden är ju också, och lätena är ju otroligt speciella ju. För din del då, när man är på plats där, nu har du ju varit där så många gånger så du har ju hört det här ett x antal gånger, men jag tänker att det måste vara fascinerande att gå där och höra, ha ljudna in på sig så.
Ja, men verkligen, det är det. Och en fågel som jag har pratat en del om här i reportagen då, det är ju den som heter, nu ska vi se vad den heter på svenska. Nu kommer jag inte ihåg nu, men den heter alltså Bentevio. Det är en sorts, familjen heter Tyrannide, och det är egentligen släktingar till flugsnappar kan man säga. Men den här fågeln är ju riktigt stor. Det är ju som en förvuxen koltrast ungefär. Den är ganska stor, om man säger så. Och den hör man hela tiden. Och det är väldigt karaktäristiskt. Och det är liksom, om jag råkar höra den på radio eller någon inspelning och sådär, då blir jag till och med lite nostalgisk och tänker på Uruguay och livet där.
Mm. Väldigt säregen sång.
Ja, det är det. Sen har vi ju en annan fågel som är ganska vanlig i stadsmiljö och även i, till och med i de här eukalyptusplanteringarna som annars är lite monokultur, och det finns liksom bara eukalyptus, och i och med att den är ganska, vad ska man säga, det är mycket kåda och sådär, så att det är inte mycket insekter som klarar, den har väldigt bra försvar mot insekter, så att det är ganska ont om liv under de här eukalyptus. Men en art som kan gynnas, det är just den här som heter munkparakit. Munkparakit heter den ju för att den har liksom en hetta, kan man säga, en grå hetta i en övrigt grön fågel med blå, skarpt blåa vingar. Så det är väldigt vackert när den flyger alltså. Och de blir ju ganska skräniga, kan man säga.
Alltså.
De hör man på bra håll, vilket vi också kan höra här.
Ja, det hördes. Det var ett säreget ljud också under sång. Och det här med att det är så väldigt många olika ett gäng, mycket, mycket mer fåglar än vad vi har så att säga, i Sverige. Och i och med att det är sån variation på det. Vad beror det på egentligen? Är det just att, alltså, den här tropiska miljön som vi pratar om? Eller? Är det det som gynnar?
Alltså, det är ju det att de är liksom belägna på något sätt mellan väldigt stora ytor med andra klimat. Så man tänker Argentina då, som ju huvudsakligen ligger söder om Uruguay, men det konstiga är ju att det ligger även norr om Uruguay.
Ja,
så att det är liksom bägge delar. Ja. Och då finns det en tropisk del av Argentina där. Men söder om man tänker Buenos Aires och ner mot Patagonien, Anderna och så vidare, då har man ett helt annat klimat. Mycket kallare, mycket torrare. Ja, någonting som där det finns helt andra arter av fåglar då, eftersom vi är inne på fåglar nu mest här. Och sen har man då närheten till Antarktis och de kalla strömmarna.
Just det.
Sen är det ju inte jättelångt till tropiska områden norrut. Man närmar sig Pantanal som ligger i Brasilien, som är ett gigantiskt våtmarksområde.
Mm.
Eller både i Brasilien och Bolivia ligger det väl egentligen. Och sen har man ju förstås den Amazonas regnskogen. Och där kan man ju förstås hitta ännu fler arter. Men det beror ju på att det finns många olika nischer, som man säger. Att det finns dels olika klimat, det finns dels olika biotoper där liksom varje art kan leva och hitta sitt liv utan att inkräkta på andra arter så mycket då.
Mm.
Så det är ju liksom, det handlar ju om en samlevnad som ska fungera. Och sen finns det ju mycket vatten, vilket ju är en förutsättning för att man ska hitta liv överhuvudtaget. Det behövs.
Så är det, och föda också givetvis, som vi pratade om tidigare, att det finns ju en mångfald av det också.
Mm.
Tiden drar iväg här, men jag tänkte vi skulle lyssna till ännu en art som du har här och berätta om den. Du får också säga hur man uttalar det. Cotorras.
Cotorra.
Det var nästan rätt.
Just det, just det.
Vad är detta för?
Det var faktiskt den arten som som jag var inne på lite tidigare. Det är alltså en papegoja, en parakit. Som är lite skränig sådär, kan man tycka. Men i och med att de lever i kolonier, det är en massa bo runt omkring. Så blir det ganska påtagligt när man väl kommer i närheten av dem. Och sen flyger de gärna över. Ja, i stan också, så att säga, mellan palmer eller mellan de få träden som ändå finns även i Uruguay, som är kvar i staden då. Och faktum är att det finns mer träd än man kan tro i staden, och det beror ju mycket på att man vill ha skugga. För att det blir så varmt. Så att man måste ju hitta ett bra sätt liksom att få ett bättre lokalklimat. Och genom att ha skuggande, framförallt plataner då, som är släkting till våra lönnar, så får man ett mycket skuggigare område och det blir mer behagligt att röra sig utomhus.
Där hade vi Cotorras. Sa jag rätt nu?
Ja. Yeah.
Med det så tänker jag, Dag, att vi avrundar det här programmet. Det har varit otroligt intressant att få följa med till Uruguay. I alla fall ljudmässigt. Och höra dig berätta och höra de här fåglarna och deras läten. Så här avslutningsvis, vad tycker du att man, om man åker till Uruguay, vart ska man åka då?
Alltså vi gillar ju framförallt att åka till det som jag nämnde lite tidigare, små fiskebyar som är, ja, trevliga och det är fina stränder, men det är ändå ganska nära till skogsmiljöer eller de här sjöarna som jag nämnde, saltsjöarna där man kan titta på flamingo eller svarthalsade för svanar. Men det beror ju helt på vad man är intresserad av. Om man kommer till Montevideo, staden Montevideo, då är man ju gärna kanske inne på tango. Eftersom tangon kommer från Rio de la Plata, från Uruguay och Argentina. Så det, man ser ju ganska ofta par som dansar ut och sånt där. Och man kan även gå på show och man kan dansa själv så mycket man vill. Så staden Montevideo tycker jag är väldigt spännande också. Där har man också pratat om varför heter den Montevideo. Monte är ju, ja, det låter ju som berg eller något sånt där. Och det, ja, det betyder berg, men video, det är faktiskt V1, alltså 6 på romerska siffror.
Aha, okay, ja.
Sjätte berget mellan öst och väst, este i oeste.
Ja,
så att
där har du förklarat.
Ja, det var den förklaringen jag fick nu sist.
Vad bra.
Man lär sig något nytt varje dag. Man gör sig något nytt varenda gång.
Ja. Vi ska avsluta med en låt här också, Dag, som du tänkte att den ska vi ha med, och den passar nog bra också, tänker jag. Daniel, hur uttalar man?
Viglietti.
Och en bra låt med honom där. Och jag tänker att vi säger tack och hej här nu. Och sen återkommer vi nästa år, va?
Absolut, det gör vi. Och då tror jag vi håller oss på den här sidan ekvatorn.
Vi återvänder till våra trakter här.
Absolut.
Stort tack, Dag.
Tack.